Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Man brukar säga att i hela världen så är jag Stefan Holms pappa. Mm. Men i Östra Deje så är Stefan Holm min son.
Ja, just det. Det var skönt.
För det har ju fortfarande legendar, mest match i A-laget och så vidare.
Ja, just det. När ni kommer dit så, här, så är det... Ja, men är det? Ja, just det, det är hans son Stefan. Ja, just det. Han har bara varit med ibland, känner man igen.
God middag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttan.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är Osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är bäst! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt fall precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi är.
Över att ha hjälpt till.
Har du varit, har du varit vackrare någon gång, Marcus? Titta på färgerna. Klarblå himmel och så nu löven i alla färgerna. Visst, lite grönt, lite gult, vissa är röda. Och så det här ljuset som ändå är krispiga ljuset. Mm. Det är krispigt ute. Fan, jag tycker liksom, varje gång hösten kommer så är det nästan som att man bara, visst fan ja. Och så minns man alla sina höstar, känns det som, bakåt i tiden så. Hur det var att komma ut, förmultningen och sådär. Pappas kompost liksom gick för fullt där på baksidan. Jävla viktigt med kompost. Två sådana stora gröna komposter. Öppnar man så bara, öppnar man locket så bara ett svart mål med flugor. Så slängde man i någon jävla banan.
Jag vet inte om jag tycker alltid det inte händer så mycket i komposten. Kanske har dåliga komposter. Jag har haft dåliga komposter genom åren. Uh-huh. Jag tycker att det är stiltigt.
Vad är det som ska hända? Det ska förmultnas.
Ja, precis. Och bli till jord åter.
I alla fall, fint väder. Det var väl det jag ville ha sagt. Innan så var det att det kändes som att vi var på väg mot Malibu. Då nickade jag, fast jag tyckte inte alls det. Var ska vi någonstans då? Fan vad det brusar. Hoppas det funkar detta. Spela in på detta sättet. Det gör det väl va? Jag har aldrig fått ett klagomål på ljudet.
Nej, jag lägger mig i högerfilen här då. Så det är lite bättre asfalt.
Ja, just det. Då är asfalten lite bättre. Mindre uppkörd här. Eller mer uppkörd här då? Eller?
Ja, vi ska till mäktiga Värmland.
Just det. En liten Värmlandstripp. Kommer bli två avsnitt. Vi vill göra Värmland. Två stycken stopp i Värmland då. Men det är ju också, vi vill också göra Värmland generellt. Så det kan ni ha i bakhuvudet. Idag ska vi till Jönneholm först.
Forshaga.
Måste säga att sen vi började den här podden jag förstod att vi liksom skulle göra intervjuer ibland med män och kvinnor från idrottslivet, så har Johnny varit den jag har helst velat träffa faktiskt.
Det är så?
Ja, så är det faktiskt. Ja, det är ju väldigt spännande att, du vet, han är liksom en av världens bästa, var en av världens bästa höjdhoppstränare, måste han ju varit.
Ja, så blir det blir man väl per automatik om ens grabb vinner ett olympiskt guld, om man är tränare för, ja, den personen. Blir man inte...
Det måste man väl nästan.
Olympisk guldmedaljörtränare blir man väl.
Man vet ju ändå, alltså man är klart, man har sett lite intervjuer med honom och sådär, och man har ju hört honom. Men man vet ju kanske ändå inte så mycket om honom, liksom. Hur det började för honom och sådär. Och varför han inte tog någon annan på riktigt allvar efter Stefan la av där 2008. Och så vill man kanske veta lite vad, hur han ser på livet och så.
Ja, verkligen. Och komma hem till honom. Se hur han har det hemma.
Precis.
Om man har gardiner.
Ja.
Det har han ju såklart.
Tror han har så här underlägg? Vad är det för material? Så fodrade underlägg, du vet. När man äter middag och hemma vid köksbordet. Så att det inte ska bli märken på köksbordet. Så farsan alla, vi hade alltid samma farsan, var så jävla noga med dem. Alltid så uppdaterades de så.
Ja, just det, farsan, de som var lite blanka. Det är 80-talet här. Blanka, rundade hörn och sen lite de mjuka som man kunde sätta gaffeln i den. Så blev det 4-5 hål. Men det ska bli intressant att prata lite med Johnny om och vara far och son. Ha den relationen i botten och sen ha en tränarrelation,
ja,
liggande ovanpå så att säga.
Ja.
Både du och jag har ju både en och två far och son relationer.
Ja, precis.
Och det händer ju att man rycker ihop ibland. Jag och farsan kunde ju till exempel aldrig byta däck på bilen utan att vi blev fruktansvärda ovänner. Att någon bara gick in, gav fan i det, eller gick in i garaget och då igen garageporten så att det sjöng i hela kvarteret.
Nej, komplex är den far och son relationen.
Ja.
Fruktansvärt komplex. Det är ett av de äldsta motiven i litteraturhistorien. Det är så komplex är den. Snabb kisspaus här på väg. Nu är vi ju i Värmland.
Nu är vi i Värmland.
Ja, äntligen. Mm. Har du varit mycket i Värmland, Marcus?
Ja, men en del.
Har du?
Ja, alltså på jobb. Jag är aldrig på fritiden så att säga.
Ni åkte ju aldrig på semester till Värmland när du var liten.
Nej, men jag har varit hemma hos Olle Goop. Jag har varit på ishockey här.
Riktig kanonhockey då, eller?
Kanonhockey.
I Nobelhallen.
Och vi har ju varit här. Ja, i och för sig Karlskoga då, ja.
Ja, just det. Mm. Hos Ulrika Knape bland annat.
Och fotboll i Degerfors.
Fotboll i Degerfors. Starka värmlänningar.
Mm.
Framträdande värmlänningar.
Mm.
Lyssna på detta, det är en gedigen samling. Samma Laglav, Christer Sjögren, Tage Elander, värmlänning.
Mm.
Bengt Alstrid, Ralf Edström, Tina Törner, värmlänning.
Mm.
Nils Ferlin, värmlänning.
Mm.
Göran Tunström, värmlänning. Esaias Tegner, Erik Gustav Geijer, Gustav Fröding, värmlänning. Thomas Wassberg, värmlänning.
Ja, det stämmer.
Mm. Magnus Ulme Johansson, värmlänning. Mm.
Gunnar Säffle Andersson, en av kanske svensk fotbolls mest uppburna utlandsproffs. Mm. Värmlänning.
Säffle Gunnar.
Den mest framstående svenska fotbollstränaren i de tiderna, Sven-Göran Eriksson, kommer härifrån.
Värmland.
Conny Evensson. Två VM-guld för Tre Kronor som förbundskapten under tiden då det var svårt att vinna VM. Aha. Dessutom SM-guld med Färjestad som också är från Värmland.
Ja.
Och sen tog han ett SM-guld med Frölunda 2003 och det var deras första på, alltså 60-talet.
Ja.
Per Kalén.
Ja, just det.
En av världens bästa handbollsspelare.
Ja.
Det var ju länge den som hade spelat mest matcher och gjort flest mål.
Mm.
Kenny Bräck, Tina Törner, Per-Erik Eklund.
Per-Erik Eklund
också. De var värmlänningar.
Ja, det var värmlänningar. Jävla folkslag här uppe, värmlänningarna.
Bengt Pinnen Ramström.
Ja, just det. Bandyn där, ja.
Jag skulle kunna hålla på ett tag. Alltså hälften av dem som var inblandade i det mest klassiska ishockeymålet som ett svenskt landslag har gjort, det berömda 2-2-målet mot Sovjet 1987.
Bengt-Åke Gustafsson. Åh, oh, vad stark han är där igen. Albelin, och det är bra spelat. Och det är 2-2. Det är Thomas Landström som gör målet.
vilket underbart tidstempo.
De var ju värmlänningar, och då räknar Håkan Loob gotlänningen också som värmlänning.
Ja, varför gör du det då
egentligen? Tillhörde ju Färjestad,
ja, okay,
i många herrans år, och bor i Karlstad med Bengt-Åke Gustafsson.
Ja, just det.
Han är värmlänning. Kicki Johansson.
Mm, Arvika Basket, ja.
Ja, Arvika Basket. Sensationell bedrift.
Ja.
Det kommer ju inget annat svenskt basketlag göra om att ta sig till Europacupfinal.
Nej.
Och jag tror inte heller något lag från Arvika kommer lyckas med det.
Inte ens ett lag från Arvika.
Och på hockeytemat så ska vi också nämna Uffe Sterner, första svensk i nordamerikansk proffsishockey, även om det inte blev så många matcher. Och dubbelnisse Nilsson som avgjorde VM-final, var det väl inte riktigt, men
62,
men den glider in i mål. Värmlänningar. Vi pratade om när vi skulle åka till Värmland att man åker inte bara in i Värmland hur som helst.
Nej.
Och bara titta sådär. Man måste verkligen ha ett ärende, eller att man, vi skojade om att man behövde ett rekommendationsbrev för att komma in hit.
Ja, från Anna-Greta Leijon.
Ja, som Elvi Karlsson har vedimerat.
Ja, men precis. Alltså, vi var ju alltså, om vi åkte på semester när jag var liten, vi åkte ju aldrig till Värmland. Vi åkte ju aldrig åt det här hållet. Vi bodde ju i Halland. Pappa ville ju till Danmark liksom, så enkelt var det ju. Eller så åkte vi liksom, när det blev mer aktuellt, sen till Spanien kanske. Alltså, vi åkte inte upp till, alltså, vi har inte varit i någon skog. Pappa har aldrig satt honom i en skog omgiven av träd, så här. Aldrig varit ute i naturen, aldrig brutit som det riktigt. Och det är kanske det man vill ha här i Värmland, lite mer naturskog.
Det, liksom, ja, det finns ju mycket som helst att titta på här. Ja. Kulturhistoriskt.
Väldigt vackert när man åker in här nu. Man kommer liksom lite uppifrån och åker in, så ser man ju oerhört långt också. Det är väldigt vackert med träden nu då, som har bytt om i färg också. Men det var inget sånt som vi intresserade
oss. Nej, precis. Så det börjar väl komma nu. Men så, vissa åkte till Hälsingland och kollade på en hälsingegård. Det är allra aktuellt. Vi bara satt oss och körde rakt över till havet. Vi skulle bara ta havet.
Ja, en
sandig fralla. Ljus fralla som den lätta, salta sanden trängde sig in i. Som knastrade i. Så det var semester.
Det var i det här fikarummet på Forshaga Sätt och Smide som han fick ta emot nyheten om att Stefan fått Bragdguldet då. Det måste ju bli 2005 eller 2004 eller vad man räknar. Och det är ju ett härligt kärrkärrman på plats då.
Också på Forshaga Svets och Smide var spänningen stor klockan ett i eftermiddags. Pappans nedsträckt tränaren Johnny Holm försökte se lugn ut. Men i hans hjärna härjade alla möjliga teorier fritt. Sån tur då. Att radion i lunchrummet fungerade.
Och så filmar de honom, så kan gå in där, så sitter han i lunchrummet och har en sån här metallmatlåda då, som man just ställer in i ett värmeskåp när man kommer på morgonen. Ställer man in i ett värmeskåp, så värms den ihop, så att när man kommer till lunchen så är den ju varm, liksom, slipper man stå och hålla på med hela mikro. Så häller han upp, det är så mycket som är fint med det. Då har han så här, du vet, de här Festis, du vet, de här oerhört söta, finns ju i någon så här illgrön smak. Det här är den här som är typ rosa.
Cassius,
ja. Cassius, ja. Sånt, så han slår liksom vårdslöst upp sån Cassius Festis i en vanlig kaffemugg. Så här. Häller ner det där i. Fram i matlådan, det är mos och någon, jag tror att det är falukorv med mos och någonting. Och så sitter de och så väntar de där och filmar om honom. Och så braggullet går till Stefan och får reda på det. Och då, aldrig har ju liksom, det är som att, jag vet inte om man ska se, men det, när kroppen vill, det finns en inre vilja i kroppen, den vill låta, man måste kväva den, en kroppslig impuls så hårt. Det han vill göra är att han vill bara knyta den över och vifta den åt alla håll i det här jävla lunchrummet och knyta den även så och säga, yes!
Ja, applåderna har precis tystnat efter tillkännagivandet från guldmedaljvännens sekreterare Sunes
Hylvén,
att 2004 års bragdguld går till Stefan Holm. Det
tar vi oss en
tugga
på.
Ja, det gör vi. Det var en fin reaktion, ingen champagne precis.
Nej, ingen champagne precis här.
Han håller emot så här, otroligt lutters, vad kväver ner, du vet, så här. Kväver den impulsen. Handen skopar upp en rejäl portion potatismos. In med den i käften bara. Mm. Det är så, det är så fruktansvärt självbehärskning.
Ja, men precis. Det är ju, han har suttit helt ensam hemma, så hade han ju knutit näven såklart.
Och han hade ju bara kunnat liksom, vet.
Men nu är ju tv där. Men jag tror inte det är det som är grejen riktigt. Hade tv varit ensamma med Johnny, så hade han också kunnat knyta näven, tror jag. Men nu vill han inte göra det inför sina arbetskamrater när TV är där.
Det är och kommer för alltid vara ett av de absolut bästa klippen som finns i etermediet.
Ja, precis. Och jag tycker också vi ska passa på att hylla Kjell Kjellman som har näsan. Vi åker dit. Det är ett briljant journalistiskt arbete som utförs.
Vi har varit på forskningssättesmiddag när Jonny Holm får veta om Stefan har fått braggrudet eller inte.
Ja, det är innehåll.
22. Här är det.
Här är det.
Wow. Ja, jag kör en Kia. Vit Kia.
Tappar ner min telefon för 50 gånger.
Vågar jag köra in här? Ska jag stå här på gasen?
Jag tror jag inte parkerar här, va? Två dörrar. En grov entré. En fin. Tar den här. Tjena Jonny! Tjena, tjena! Trevligt att ses. Hur gör du med handslagen? Tar du hand eller ska vi bara...
Nej, vi kör så.
Vi kör så. Emil, trevligt.
Marcus, tjena. Kom
in. Är läget?
Jo, det är bra.
Ja, är det?
Inte bra.
Nej, det är skönt.
Det är säkert som bryr sig.
Det är som bryr sig om man klagar.
Vi går in här.
Vi går in här, ja. Nu är vi hemma hos Jonny Holm.
Äntligen.
Sitter i ditt vardagsrum.
Ja.
Hur länge har du bott här?
Jag har bott sedan 75.
I detta huset?
Ja, det var nybyggt då. Det
var nybyggt faktiskt.
Ja, sen har jag byggt om en del av den.
Det är Stefans barndomshem,
ja, det är det.
Kan man säga.
Det är det. Mm.
Du har ett fint litet utrymme här. Är det vinterbonat, va? Eller?
Nej, det är inte vinterbonat.
Så det blir tufft. Ni sitter inte där ute på vintern?
Nej.
Men byggdes det samtidigt som huset eller är det något du har byggt på senare?
Det har jag byggt själv.
Ja. Så där sitter man på sommaren då. Har du gröna fingrar?
Alltså, har du?
Gröna fingrar. Är du mycket i trädgården och
påta? Det kan jag inte påstå att jag har.
De fina pelagonerna, jag gillar ju pelagonerna.
Mina fingrar är lite för slitna av jobbet och fotbollen.
Svetsa fingrar. En stor fin trädgård har ni här ju.
Mycket gräs och klippare.
Ja, jag har robot.
Ja, du har robot nu. Men du, många fina pelagoner.
Tomten är 970 kvadrat. Så att, nej, jag köpte robot 2015.
Ja.
Jag tröttade på att klippa gräset. När jag höll på med friidrotten och fotbollen så klippte jag alltid Elisabeth. Och ja. Så jag började på att klippa själv och det var jävligt jobbigt. Då köpte jag en robot.
Och här ute sprang Stefan som ung också då, på den här stora trädgården.
Jag gjorde ju en höjdavställning, men den har Stefan tagit hem till sig. Den har Melvin inte hoppat med på gräsmattan.
Ja, just det.
Ja. Ja, men fint att den går, den funkar fortfarande.
Ja, det gör den.
Men du har bott i Karlskoga, eller du har bott i Karlstad också?
Jag har bott i Karlstad också i början på 70-talet.
Ja, och var föddes du någonstans?
Jag var född i Forsova, norra Forsova.
Okej, okay. Ja.
Så här bodde du när du var liten pojk?
Nej.
Inte
nej,
i Forsova?
Nej, jag är i norra delen av Forsova. Ja. Alltså genom samhället upp mot Deje.
Ja, okej. Okay.
Vad var det för ställe då?
Ja, det var en villa det också då.
Ja. Men lite utanför tätorten?
Ja, då var det ju långt av tätorten. Ja. Jag växte upp, men idag känns det ju närmare. Då, så att.
Ja. Vad gjorde dina föräldrar?
Ja, vad gjorde mina föräldrar? Pappa var svetsare.
Aha.
Mamma var ju hemmafru som alla på den tiden när jag växte upp. Men sen började jag på att jobba inom vård.
Höll pappa på med sport och sådär?
Ja, han spelade fotboll. Spelade bandy lite grann. Och få med backhoppning som
ung. Backhoppning också, okej.
Okay. Men han härstade från Torsby från början.
Han är från Torsby, okej. Okay. Och också svetsare där. Han var svetsare också.
Han var svetsare också, ja.
Var det som gjorde att det blev en svetsare av dig?
Det vet jag inte. Jag tänkte väl inte det från början, men det blev det.
Ja.
Det var lätt att få jobb. Så att.
Ja.
Men nu är du pensionär sen?
Jag är pensionär, ja.
Sen hur länge?
Ja, 10 år tillbaka.
Okay.
Jag slutade till han tidigare. Då.
Ja.
Hur är det då? Är det skönt eller?
Ja, det är skönt. Det är skönt.
Ja, det är bra.
Bestämma själv hur dagen och när allt ska vara klart.
Ja. Men Jonny, jag tror inte du hade inga problem att gå till jobbet heller.
Nej.
Du var ganska plikttrogen, va?
Ja, det var jag.
Ja. Och trivdes där?
Ja, jag trivdes. Absolut. Jag var ju på två ställen egentligen bara från att börja jobba.
Okay.
Jag började jobba när jag var 15 år.
Ja.
På ett företag som heter Forsa Mekaniska. Från början var också ett sånt företag där jag gjorde mycket legojobb. Sen började man få tillverka skogsmaskiner.
Ja.
För det mindre, ja, så här, bondeskogsbruket som det var på den tiden.
Mm.
Sen flyttade de till Hudiksvall 92. Och då började man svets och smide.
Forsaga svets och smide.
Ja, precis.
Vi tänkte sticka dit sen, men då sa du det är bytt ägare. Och
ja, det har bytt ägare, ja. Och det är väl egentligen ingen, kanske en eller två möjligen som är kvar sedan jag var där. Det hände mycket på 10 år, vet du. Det gör det faktiskt. Ja. Även i en liten ort.
Ja. Ja, det var där du satt då. Finns ju, var det Kjell Kjellman som var på besök va, när Stefan
ja, det var
vann,
det, ja, det var det.
Vann raggullet där.
Roligast var väl egentligen han som satt lite bakom mig som reser för att skrika ja!
Ja, du var lite mer samlad. Ja.
Hur var det att växa upp här då? Som liten jo, grabb?
Alltså, först var ju en bruksort, eller var ju en bruksort.
Uh-huh.
På den tiden, men visst var det, det fanns ju, alltså, det var ju bra. Det, idrotten var ju väldigt central i samhället.
Uh-huh.
Och framförallt då hockeyn och fotbollen. Hockeyn var ju på den tiden, var ju första allsvenskan.
Mm. Högsta serien då?
Ja, högsta serien som var då, ja. Mm. Vet Nisse Nilsson, Uffe Sterner.
Jajamän.
Ja, det är helt otroligt att lilla Forshaga hade ett lag visst. I högsta serien.
Och även då Skived, så det här är ju Skived.
Ja.
En område i Forshaga. Mm. Då spelade vi Division 2, alltså den här högsta serien, och kvalade till allsvenskan.
Ja, det är makalöst. Ja.
Och då hade jag spelat Grums, också allsvenskan.
Ja.
Och Karlskoga på Fors.
Ja.
Också allsvenskan.
Och hårda derbyn, eller?
Det var hårda derbyn, det var det.
Du höll själv på med idrott?
Ja, det jag spelade hockey till jag var 17-18 år.
Uh-huh.
Sen så fotboll. Jag spelade i försvar i A-lag innan jag var 16 år.
Uh-huh.
Några matcher som målvakt.
Ja, det var målis alltså. Men då var du ganska bra, antar jag?
Ja, jag var nog bäst i mitten på 70-talet.
Uh-huh.
Då var jag en av de bästa i Värmland.
Ja.
Spelade faktiskt förbundslaget med Svennis som förbundskapten.
Är det sant?
Har en match. Han spelade förbundets lag mot pressens lag i Värmland.
Mm-hmm.
Alltså pressen var ju då NVT och Värmlands Folkblad kan man säga. Arvika Nyheter var en stor tidning.
Mm.
De tog ut ett lag och så tog förbundet ut ett lag.
Okej.
Okay. Och förbundslaget var Svennis förbundskapten.
Ja, okej, okay. Minns du något från honom? Sådär?
Jo, men det såg man redan då. Att det här blir någonting.
Hur då?
Då var han ju hjälptränare vet, till Tolkerip i Degerfors.
Ja.
Det året.
Okay.
Så att just det märkte man. Så alltså på hans sätt att vara.
Hur är ledaregenskapen?
Ja, precis. Ledaregenskapen. Ja. Jag menar, det fanns ju folk i det laget som har spelat allsvensk fotboll som varit bra.
Ja.
Han höll dem ju på bra nivå.
Ja, ja, spännande. Jag får sprungit in i Svennis så tidigt i karriären.
Ja.
Det måste vara ett härligt minne. Men hur tog fotbollskarriären sluta? Skada?
Nej. Jag har inga men från fotboll. Jag har några fingrar som är lite konstiga. Annars har jag inga som helst. Synliga ben i varje fall. Nej, men jag spelade A-lagsfotboll från 16 till jag var 30, kunde jag vara 34 år.
Ja. Så du körde ju en hel
fotboll. Det slutade ju naturligt. Jag började träna sen ett par år.
Ja.
För jag började som juniorlagstränare, A-lagstränare och därefter var pojklagstränare.
Ja.
Jag gick alltså bakvägen.
Ja, jag förstår.
Jag började träna ett gäng som Stefan spelade i då när han var 10, 11, 12.
Alltså, ursäkta dum fråga, men är det Stefan ni har eller är det fler? Finns det syskon där?
Jag har en flicka, en dotter också.
Ja, okej.
Okay. Tre år äldre än Stefan.
Men när barnen kommer sen då, är det du som får in dem i idrotten eller hur kommer det sig?
De hade nog ingen val.
Alltså, så.
Det var ju så att vi såg ju all idrott som fanns på tv. Och så växte jag också upp. Och så söndag eftermiddag när Sportextra och på radion som går där, då skulle jag vara tyst och så farsan och jag på Sportextra.
Ja.
Så det var ju så det var.
Ja.
Min dotter däremot, hon höll på lite grann med fotboll några år där, men det var ju svårt att ta skuggan av Stefan.
Ja.
Även om han var 3 år yngre.
Mm. Hur var han på fotboll, Stefan?
Nej, han var några sport. Okay. Drömmen för Stefan var ju att bli proffs i Italien i fotboll.
Ja.
Och jag skulle ju bli fotbollstränare. Det var ju klart att det skulle bli det.
Mm.
Men,
så du började gå liksom i kurser och sådär, ledarskapsutbildningar och tränarkurser?
Jag insåg ganska fort också att det är svårare att vara lagtränare än att träna individuella idrottare.
Men då hade du precis sett Svennis då från Torsby och ta sig ut i världen.
Ja,
då var lite inspirerande kanske.
Jag började ju som sagt på 84 med att träna juniorlag. Eller 83 att träna juniorlag. Mm. Upp i Ödik. Ja, då var det ju mer så att då kom man på alla träningar och det var inga problem. Men på de 3 åren som jag höll på så märkte jag att det blev mer och mer själv att inte träna.
Mm-hmm.
Och då på med en individuell sport så om du inte tränar så märkte jag direkt på resultatet.
Mm.
I en lagsport så kan du ju faktiskt fuska lite grann och leva på de andra 10 år då. Och det blev ju tendensen blev ju här och här.
Hur tidigt började Stefan hoppa höjd då?
Han började när han var det året han var 12. Eller nej, det året han var 11.
Okej.
Okay. Det fanns ju någonting som hette Buster Cup, en lagtävling för idrott för ungdomar. efter tidningen Buster.
Mm.
Och de skulle ha ett lag i Kil då.
Mm.
Han har en klasskompis som tävlar i Kil. Och han hoppade lite höjd så där på skolan, raster och så vidare.
Ja.
Lekte som alla barn gör. Och då blev han med och då hände värva och då hängde han med lite i Kil hösten när han var 11.
Ja.
Och på det viset kom han in i friidrotten. Så han började tävla när han var 12 år.
Men vad hade du för relation till friidrotten då? När Stefan kom hem och sa: pappa, nu har jag börjat på friidrott. Vad sa du?
Jag hade ett stort intresse för friidrott. Ja. Jag vet, jag växte upp så fanns ju bara radion. Och då satt man då var det ju massa landskamper. Och då fick man ju lagoställningar i tidningarna några dagar före. Då satt man liksom och satt jag liksom och tänkte att ja, den grejen vinner Sverige och så vidare. Och förde protokoll. Så det intresse har alltid funnits.
Mm.
Men jag har ju aldrig haft tid och varit på friidrottstävlingar på det sättet.
Nej.
Eftersom jag spelade fotboll,
ja, just det,
hela tiden. Men nej, det tyckte jag var jättekul att han började med det och prova på det.
Hur långt det tog innan du kom in i bilden där då? Han började när han var, ja, vi har den där Buster-grejen, och han var slut på 11.
Ja, han började när han var 12 år. Då. Så började han, så var jag bara med och skjutsade. Men jag satt jag i Kil och väntade liksom att han skulle bli färdig.
Ja.
Och tänkte jag, kan han väl hjälpa till på något sätt?
Ja.
Så det började med att jag började flytta häckar och lådor och allt som han hade.
Ja.
Det visst kom jag in då i det här och sen blev det mer och mer.
Var det svårt att sitta och titta på och inte hjälpa till eller?
Ja, jag har alltid varit sån att jag kan inte att börja lägga mig i. Och det hjälpte jag på arbetslivet med fackföreningar och allt det här var orättvisor.
Mm.
Så då blev jag mer och mer involverad. Då från, jag vill säga, när han var 15 år så var jag väl med. Då var det två stycken som hade den gruppen.
Mm.
Då var Stefans första tränare, han hette Kjell Hellsten, och jag. Och Kjell jobbade som Folksam och han var väldigt mycket ute.
Mm.
Så att det blev mer om att jag fick ta träningar.
Mm.
Och sen hade han en son, Kjell, som höll på. Som tröttnade när han var 18 år. Och då var Stefan 20. Och då blev det ju jag egentligen mer och mer. Till slut så blev det bara jag.
Är du självlärd då? Eller har du gått massa kurser på Friidrottsförbundet? Eller finns det sådana kurser
att gå? Inte tränarkurser, men väldigt mycket ledarkurser.
Mm.
Jag lärde mig höjd via Videonosjainen.
Ja.
Så vi träffade första gången i Luleå när Stefan var 15 och vann ungdoms-SM.
Vad blev det för? Han är född 76.
6, ja.
Så 91.
91 då.
Ja, just det.
Då träffade vi Viljo där. Och han satt bänkraden nedanför mig och Kjell och två aktiva från Kil. Och då säger Viljo när Stefan hoppar: kolla på den här killen från Kil, så ska man hoppa höjd upp.
Åh, oh, fan.
Okej, då var ju liksom någonting.
Ja.
Sen var hösten då 91 så sa jag till Kjell att du kommer inte vi längre, Kjell. Nu måste vi hitta hjälp någonstans.
Ja,
ja, ja. Jag ringer Viljo, så Kjell, för jag har träffat honom på en kurs.
Mm.
Viljo hade en enda kurs med höjd upp hela sitt liv. Och den kursen var Kjell Hellsten på.
Mm, okay.
Och Kjell var den enda som rökte på den där kursen. Och Viljo rökte som en borstbindare. De satt då utanför och rökte de Viljo och han inom paus. Och på det viset så fick han lite kontakt med honom.
Okay.
Så han ringde Viljo på torsdag. Ja, sa Viljo, när kan vi komma? Kan vi komma på söndag?
Mm.
Ja visst, vi åkte ner på söndag. Det startade ju då lite om det här med kontakten med honom. Och de övningar vi fick där av Viljo första gången ner, det var en stor del i grunden Stefans träning genom hela karriären.
Övningarna?
Ja.
Och då var det i Göteborg då, antar jag, eller?
Då var vi var i Friidrottens hus i Göteborg.
Ja. Och då var Viljo ansedd att vara en av de bästa i världen.
Ja, det var han. Han var ju anställd av förbundet då som Patriks personlig tränare i princip. Men ja, han hade ju också ansvar för höjden.
Mm.
Så att det var han.
Ja.
Men jag tänker, det är mycket, man ska träna fysik och man ska träna teknik och det är timing och spänst och allt möjligt konstigt. Så hur, är det inte svårt att lära sig?
Ja,
är
det
inte
lätt att man gör helt fel? Att göra, det byggde ju väldigt mycket på vad jag gjorde som fotbollsmålvakt. Hopp, sån där massa hopp och mycket hopprep. Vi klet väl ut massa hopprep den där åren. Och hoppade på lådor och hoppade över häckar och så vidare.
Ja. Mm.
Det var sådana grejer som jag gjorde med som målvakt, hoppa över bänkar och så vidare. Så det började vi lite grann. Och sen så var det lite förädlat då. Alltså själva träningsprocessen i sig, den är inte så, skiljer inte så mycket av uppbyggnadsträning. Fysik inom alla idrotter egentligen.
Ja.
Klart det är långdistanslöpare så springer det i flera timmar, men det får man ju ta bort i så fall.
Mm.
Men däremot, stor del av den träningen skötte Stefan själv fysiken.
Mm.
Vi lärde oss väldigt mycket av Viljo och hjälp av SOK senare och så vidare. Men däremot fick jag från början en känsla för teknik.
Mm.
Och jag är ju berömd för min videokamera.
Ja.
Och det, från början var det ju för att lära sig höjdhoppet.
Ja.
Och då stod jag ju alltid, vi sökte ju alltid ut de bästa som tävlar. I höjdhopp i den åldersklassen. Och de hade ju Viljo till exempel träna.
Ja.
Och varför skulle vi inte åka dit och tävla mot dem?
Nej.
Och då kom han alltid med två koppar kaffe, en sig själv och en till mig. Och stod han på sidan och så pratade han med alla höjdhopp. Jag filmade och han pratade, så jag hade ju instruktionen görat och i kameran till slut.
Ja, precis, ljud och bild där, ja.
Ja, visst. Då fick jag ju, då lärde jag mig väldigt mycket olika tekniker och så vidare.
Och så hemma och lyssna på det och titta på det då.
Precis. Så började det egentligen, men på slutet var det ju en, när jag kom ut på stora tävlingar så var ju kameran väldigt mycket hjälp. Ja. Jag kom ju mycket närmare.
Ja.
Man kunde sitta en 25 meter ifrån höjdhoppadrassen på en stor tävling.
Och så zooma in där och ändå
då, då körde man på zoom och får ända en tid och såg varenda rörelse.
Ja.
Så får sluta vara mer det än instruktionen.
Ja, jag förstår.
Du har sett fler höjdhoppstävlingar genom kameralinsen än som åskådare, så att säga.
Jag köpte min kamera 1990, så att ja, det har jag nog gjort. Jag filmar ju inte alla till slutet, jag filmar ju Stefan på slutet bara.
Men det är ju intressant att där uppe i Luleå 91 så hoppar Stefan Holm och så kan Vilja säga så här, titta så där ska man hoppa höjd upp, och så säger han så om en person som sen ska gå och vinna fyra inomhus VM.
Ja, precis.
Hade han det ögat liksom?
Ja, så enormt.
Ja.
Man kunde sitta, vi var ju mycket tillsammans med Vilja och hans gäng, Jannik och de här var i Spanien på träningsläge på våren. Då kunde man sitta och äta ute på någon restaurang, utomhusrestaurang där, och så kommer det någon gå förbi, då säger Vilja, kolla på den där som kommer där, den går precis som en höjdhoppare. Han levde ju bara för det här. Sen slutade det tyvärr väldigt illa då, men det är en annan historia.
Ja, det är en annan historia. Ja, okej, men det är intressant det där med det där ögat.
Ja,
så.
Han hade ett fantastiskt öga för det här med höjdhopp. Och han sa just det om Stefan och Staffan Strand, som var jämnåriga. Ni hoppar aldrig som, ni har inte hoppat som en ungdomshoppare, ni hoppar som en senior.
Ja, okej.
En ungdomshoppare hoppar ju väldigt närmare ribban, så jag så. Ja. Dippar över sig, det gjorde de aldrig. De hoppade alltid upp långt ifrån och flög över ribban, säger
han. Ja, okay.
Vad hoppar du själv?
Ja, jag hoppade redan 75 när jag var 17 år.
Men fan, det är rätt högt, väl är det inte?
I dykstil, i fotbollsskor på en kortsutbalare i Forsa.
Det motsvarar väl ungefär 2,30.
Ja, idag hoppar då ingen 17-åring ändå 75 i dykstil, det tror jag inte. Och knappt i flopp heller.
Då hade du lite spänst också.
Ja, men det, framförallt hade jag ju väldigt mycket timing.
Ja, okej. Okay.
Som floppen är ju väldigt mycket lik höjdhopps, eller upphoppet för en fotbollsmålvakt. Knät framför sig och armar i luften. Thomas Ravelle gjorde ju över 2 meter i höjdhopp.
Gjorde han det?
Han gjorde 2,04 någonting på någon träning i Växjö.
Åh fan.
När Laban Andersson tränade öster.
Aha, okay. Tidigt 80-talet.
Då vill ju friidrotten ha med sig. Ha Thomas Ravelle till friidrotten, sägs det.
Ja.
Laban blir ju vansinnig.
Ja, just det då. Lägg inte vantarna på honom. Ja. Fan.
Jaha.
Hyland, hyland, hyland. Varje vecka hylar vi er, våra hyranprenumeranter, för ert frikostiga stöd. Den här veckan tänker jag göra det genom att sätta er i ett, vad åtminstone jag anser, ett fantastiskt sammanhang. Jag kommer läsa upp namn på män och kvinnor som varit framstående inom höjdhopp genom tiderna. Stort tack för ert frikostiga stöd. Enja, varsågod. Ed Beeson, Simon Kingdahl, Harold Osborne, Per Nilsson, John Thomas, Marcus Niemad, Lester Steers, Johan Wall, Valerij Brummel, Per Lagerqvist, Pat Matsdorf, Karim Hadje, Dietmar Mögenburg, Axel Eriksson, Patrik Sjöberg, Marcus Halling, Blanka Blasic, Kristoffer Jönsson, Stefka Kostadinova, Kristoffer Jönsson, Kajsa Bergqvist, Anders Sjöberg, Ariane Friedrich, Emil Jensen, Anna Cicerova, Tevin Stakston. Jelena Slesarenko, Mattias Axelsson, Ludmilla Andonova, Marcus Wilberg, Melvin Walker, Einar Österberg och Cornelius Johnson.
Men du är ju både tränare och idrottspappa då, kan man ju säga. Så här, hur funkar den kombinationen?
Funkar väldigt bra.
Ja.
Alltså det var ju två roller. Det gäller att ha de rollerna också. Alltså jag var aldrig pappa på träningar. Och jag var aldrig tränare hemma. Nej. Vi pratade i princip aldrig höjdhopp hemma.
Alltså ni gjorde inte det?
Ja, det trodde jag att ni gjorde.
Nej.
Nej, okay.
Inte vid kvällsmaten.
Det är möjligt de första åren, men inte sen. Stefan såg nästan aldrig på videofilm.
Nej, okay.
Det var också de första åren, för det var kul att vara video.
Ja.
Tog du tid att hitta den, att man delar på det så? Det är sånt
alltså,
som kommer efter
från där vi satt oss i bilen här och åkte till Kiel, så var jag tränare.
Ja.
Och från vi satt oss i bilen i Kiel och åkte hem, så var jag pappa.
Aha.
Det skulle aldrig ha gått annars.
Nej.
Sen var det, finns det ju en tredje part också, va, med mamma.
Ja.
Så blir han och ovän och så tar de parti för att ta oss.
Ja.
Det är inte heller bra.
Nej. Har det ändå funnits några slitningar sådär?
Ja, men det är klart att vi har varit ovänner.
Ja.
Men det har ju varit vi har aldrig varit ovänner hemma. Vi har varit ovänner på idrottsplatsen ibland. Vi har varit olika synpunkter på saker och ting.
Ja.
Men det var ju också väldigt bra från början när video fanns med i bilden.
Ja.
Som jag sa någonting, så Stefan såg det här. Så det var.
Ja.
Men så kom vi till Göteborg och säger video samma sak.
Ja.
Utan att jag pratade någonting om video.
Ja.
Och då sa han, tänkte, ja okej då, farsan var nog inte så dum ändå.
Jag får nog lita på farsan.
Ja, precis.
Men kan det då ha varit som, ni var i Kiel och tränade och så blev ni ovänner där, så var det helt tyst i bilen på vägen hem.
Nej.
Och sen när det steg över tröskeln här, så då släppte man det och så var det som vanligt.
Det redde vi ut redan innan vi åkte.
Ja, men ni måste ju umgått så oerhört mycket under, framförallt den perioden när han bor hemma och ni tränar och så vidare.
Ja, men jag var inte med på de här passarna. Han kör skivstång till exempel, var jag aldrig med på.
Okay.
Ja, men jag jobbar ju.
Ja.
Jag kunde inte vara ledig för att köra skivstång.
Nej.
Och när man står där när man kör skivstång, så är man bara härgångsledare.
Ja, precis. Det behövs inte du vara där.
Och det finns så många andra i hallen som kan vara det.
Ja.
Det är det roligaste de vet. Mm. Många aktiva.
Så du jobbade heltidspass på Forsåga Svets och Smide, och sen så ut i träningsanläggningen där och så körde ni.
Ja, jag var ju då i regeln, när han hoppade alltid onsdagar.
Ja.
Han hoppade alltid onsdag kväll.
Mm.
Så jag åkte direkt från jobbet klockan 4. Jag duschat och bytt om. Var i Karlstad vid traktor 4:30. Och då drog han en gång och värmde upp och sen var jag där.
Ja.
Däremot jobbade jag med friidrottsgymnasiet i några år. Från 2001 och framåt, 2012.
Ja.
Och då var jag med lite mer bland de ungdomarna då, naturligtvis. Va? Så då var jag i princip med ytterligare ett par gånger i veckan.
Mm.
Men då måste också lära sig träna själv.
Ja.
Alltså du kan fuska mycket som helst, men det hjälper dig inte.
Nej.
För det syns när resultattavlan kommer upp liksom att då är du sexa, sjua.
Ja. För det där har jag tänkt på mycket med. Höjdhopp är en sport som, ja, men det känns som att det kräver en naturbegåvning på ett sätt som kanske vissa andra sporter. Alltså alla kan inte hoppa 2,30 höjd hur mycket man än tränar och så. Nu hade han ju begåvningen så att säga, men det krävs ju också en oerhörd disciplin för att kunna ta sig ända upp till absoluta världstoppen. När förstod du att han hade också det?
Men han, liksom? Alltså, han är ju värmen. Vi hade 30 stunder för det. Han är ju stunder i värmen. Han är bara liksom vill någonting, va?
Ja.
Jo, men det märkte man ganska snart. Och han sa det någon gång också när han blev äldre, att om inte jag gör de här 40 sit-ups när jag, så kan jag vissa fan som bara rymma, kommer göra 40 sit-ups.
Uh-huh.
Då slår han mig.
Uh-huh.
Så då gör han 41 istället. Utan att veta hur rymma kommer träna då. Men liksom jämförelsen var det han var. Uh-huh. Om inte jag gör det här, så jag vet jag att rymma kommer göra det.
Så du behöver aldrig jaga på honom?
Nej.
Han skötte det själv liksom?
Jag har aldrig sagt till det, varken när han spelar fotboll eller någonting.
Uh-huh.
När vi åkte på fotboll så var det ju, håll med dig benskydden och håll med dig fotbollsskorna.
Uh-huh.
Annars nej, aldrig.
Uh-huh.
När du återvänder till ditt vanliga arbete då, när du står på Forshaga Svets och Smide, bygger du träningsprogram och tänker du på teknik och sådär när du arbetar om dagarna?
Ja, det var ganska skönt att kunna dra ner den där hjälmen framför ansiktet och fundera på något annat, jag måste säga att det var. Nej, men träningsprogram som sagt, med Stefan just så gjorde han väldigt mycket av sina egna program. Från början så hjälptes vi åt att göra stommen. Till slut så gjorde han ju bara det och så kollade jag att ja, det ser bra ut, va. Men just i tekniken så kunde man då fundera ibland, och hade det gått dåligt på träning så fungerar man ännu mer. Det var svårare att släppa det då. Så att det ibland händer att man gjorde det. Men kanske framförallt med de yngre på friidrottsgymnasiet. De hade ju program för varje månad, kan man säga, i princip, va. De visste vad de skulle göra, men ibland så måste man skruva på det lite grann också.
Måste du inte också ta ledigt från arbetet när ni reser på tävlingar? Och det är mycket GP-tävlingar och det är SM i Sollentuna och det är Diamond League och allt vad det nu heter.
Jo, men det var det ju. Men vi hade ju sånt upp, Metall hade ju sånt avtal, så att vi sparade lite tid varje dag som vi fick i komp. Så i princip så var det en vecka semester ytterligare på ett år. Och det använder man ju alltid. Eller så kunde jag skjuta på min semester och så vidare. Och jag var inte med jämt heller. Och det tror jag också är en del i styrkan av hos både Stefan och Staffan och Kajsa. Att deras tränare då, Stefan Henriksson, han jobbar i Mora. Tränar Staffan som bodde i Stockholm. Periodiskt i USA bodde Staffan. Kajsa, Bengt Jönsson, som var från början, han var lärare. Han kunde inte vara borta hur som helst. Och jag då, som var vanlig svetsare. Jag hade från SOK hade jag ju då vissa tävlingar jag kunde vara med, va, under året. Som jag hade resan med tal och så vidare. Jag hade tre inomhustävlingar och där man var i mästerskapet. Sen har jag fem utomhus då, plus mästerskap.
Rent ekonomiskt då, för dig som tränare, har du gått plus eller minus på höjdhoppet genom åren?
Nej, men i och med att jag har betalt och haft traktament och grejer, så har jag nog gått plus på höjdhoppet, jag tror. Det tror jag.
Men då är det inga feta pengar, hör
jag. Nej. De pengar som tjänas, de tjänas ju, och det gör det fortfarande, tror jag, genom utav de aktiva. Om inte tränaren har någon uppgörelse med en aktiv.
Men Jannik måste väl ha det, eller? Han känns inte som att han går loppet.
Jannik är väl anställd utav ÖIS. Och han har också förmodligen haft någon anställning via SOK också.
Det är mycket sådana lösningar, såklart. Men kanske också att de stora tränarna där ute har väl en procent på segerpremier och sådär. Tror du inte
det? Det är ju vad man gör upp med den aktiva då. Men de aktiva har ju också managers. Och de har sin procent. De har förmodligen bättre procent att träna har.
Du blev aldrig manager, eller?
Nej, det gjorde jag.
Om man gör några nedslag i Stefans karriär så där, så har jag skrivit upp. Jag skrev upp Eskilstuna 97.
Ja, 2:30.
2:30, ja, då var han 21. Var det någon slags första gången han hoppade riktigt?
Ja, men det var det ju, för att jag menar, 2:30, det fanns ju inte någon svensk som hade gjort det på ganska länge förutom Patrik Sjöberg. Förr var det Thomas Eriksson, tidigt 90-tal. Så att det var ju en stor grej i det här. Och där någonstans började jag det här med jagan av antal tävlingar över 2:30. Det var junior-SM, så Vilje var ju där också med ett gäng. Han var ute och rökte när han Stefan gjorde 2:30. Så kom han in och frågade vad jag gick där. Ja, Stefan gjorde 2:30. Ja, första gången. Kul, Patrik har gjort så många liksom. Ja. Så där någonstans så började det här med jämförelsen med Patrik Sjöberg och antal tävlingar över 2:30.
Ja, just det.
Men är det då, ni förstår kanske att det kan bli...
Ja, men då gick han ju på något sätt in i världseliten.
Ja, precis.
Kan man säga, för konkurrensen, det var ju inte så många som gjorde 2:30 plus. Nej. 97 och framåt.
Och då började snackas lite i de internationella kretsarna kanske om honom, eller?
Ja, inomhus har ju i Sverige framförallt inte någon stor status.
Nej.
Eller hade, det blev bättre efterhand. Men visst, han fick ju lite inbjudningar och så vidare, va, efter det, givetvis. Jag vet, han tävlade i Stangen någon helg efter det där. Stefan fick sitt hotellrum betalt, jag fick betala hälften. Och då spelade han hela världsliten där i Stangen.
Lite hopp upp och då, ett litet pinnhål upp.
Ja, precis.
Och sen vinner han en Golden League-tävling 98, tror jag att det är.
Ja, i Berlin, ja.
I Berlin, ja. Så det är ytterligare ett steg in i världstoppen.
Det var ju första gången han besegrade Sotto.
Ja.
Var du med då?
Jag var inte med någon gång egentligen förrän då, utomlands förrän i början av 2000-talet.
Ja, så du var inte med i Sydney?
Nej.
Nej.
Jag var inte med i Edmonton heller 2001.
Men den här GP, eller den här Golden League heter det i Berlin, när han spelar Sotto.
Ja.
Sotomayor,
ska Sotomayor, vi säga det. Ja, ja. Vi kallar den för Sotto här.
Ja, från nu känner för Sotto.
Ja, men hur följer du den tävlingen då? Om du sitter hemma, du är väl ett nervvak då, eller?
Jag vet inte riktigt om man gick på tv heller.
Nej.
Då ringde Stefan, vet du, var det collect call?
Dyrt som helvete.
Vi har ett samtal, Stefan Holm är från Berlin. Betalar ni det här samtalet?
Nej.
Ja, men det var ju så det var. Det var ju så det var. Ja, visst, vi kör. Nej, det var inte Berlin, för då hade han min mobiltelefon med sig, kommer jag ihåg.
Ja, ännu det är en kollega.
Jag skaffade mobiltelefon 97, så hade han den.
Ja, det var.
Ska vi snacka om Sydney 2000? Mm. Det är ändå, hur många genombrott kan man ha då? Det är väl inget genombrott då, men då är det ändå ett OS och han slutar fyra.
Ja.
Sotomayor är ju med där då. Hur såg ni på att han var ändå dum för doping och
det var ju egentligen jävligt fult gjort av IAAF,
ja,
som då friade honom från doping för att han har varit så trevlig.
Ja.
Och sen så när han då ett år senare åker fast igen för doping.
Ja.
Så han har ju en livstidsavstängning för doping.
Ja.
Vilket man inte kanske vet.
Nej. Och då det händer ingenting med, för han slutar ju fyra där, Stefan. Ja, det händer ingenting med den fjärde platsen.
Nej, det händer ingenting med den fjärde platsen. Och grejen är ju att både den som var tvåa, som var en egyptier tror han var, och Klogin var senare tagna för doping.
Okay.
Men doping var ju efter Sydney. På den tiden kunde man inte gå tillbaka som man gör idag.
Okay.
Så han är egentligen inofficiell olympisk mästare i Sydney också.
Ja, det kan man säga kanske, men den titeln finns inte.
Ja, och den finns hos oss.
Han kommer hem från Sydney. Fjärde plats är ju det värsta som finns i ett OS-sammanhang.
Ja, så det är det ju.
Och Stefan, som jag känner honom, jag har haft med honom, jag har träffat honom en gång också, är ju en oerhört tävlingsmänniska. Hur kunde han glädjas överhuvudtaget?
Nej, det kunde han inte, men han slet nog ut allt som fanns också här den här vintern. Inför inomhus i VM då i Lissabon.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så man tränade den vintern, det hade han inte gjort varken förr eller senare.
Så den fjärde platsen kanske var ett bra bränsle?
Ja, men det var det. Jag tror att hade han vunnit där så hade han kanske varit svårare att vinna en gång till.
Ja.
Det tror jag. Och det var svårare kanske att få den karriären han fick efter det.
Ja.
Han var ju aldrig riktigt erkänd för han vann VM i Lissabon 2001.
Nej. Alltså han kommer hem svinförbannad och så går han ner. Nu ska jag göra 42 sit-ups. Den här gången.
Ja. Ja.
Han får ju sin revansch 2004 i Aten. Kan du berätta lite om inför den, vad var liksom, hur såg det ut innan ni tog er dit, hur kändes formen och så där, minns du det?
Jo, men det var ju, han vann ju inomhus VM först i Budapest.
Mm.
Utan reningar. Ren över 2,35. Och det var ju liksom ett steg på vägen.
Ja.
Alltså allting kretsade kring OS. Allt han gjorde, så var det bara OS.
Ja.
Och vet du, Ulf Karlsson var helt förtvivlad. Liksom. Det här kommer inte fungera. Det blir värre och värre. Här, va?
Ja.
Men Stefan, han brydde sig inte om det. Det var bara OS som gällde.
Men hade du samma fixering med OS eller?
Nej, det hade jag ju inte. Man kan inte som tränare fixera på sådana grejer.
Nej.
Det tycker jag är ungefär som man frågar ett fotbollstränare. Vad har ni för målsättning i år?
Uh-huh.
Vi kan vinna serien, vinna allsvenskan. Men tycker de andra 16-17 det, ska man göra, tycker de det?
Uh-huh.
Egentligen, in i hjärtat. Man ska inte träna heller den här målsättningen.
Uh-huh.
Så det hade jag inte på det. Så jag hoppade ju så naturligtvis, helt klart. Och förutsättningen fanns ju.
Mm.
Och framförallt så fick han vara frisk och skadefri hela den här perioden.
Uh-huh.
Han var skadad 2003 inför Paris. Och hade han lite små skit för.
Ja. Vad var det för typ av skador då?
Ja, ett par muskelbristningar och sådana små grejer.
Ja, okay.
Och även den var ju också en revansch. Han blev tvåa i Paris bara då.
Mm.
Han var den mest ledsna tvåan i hela världen då, tror jag.
Är det inför Aten som han också klipper håret och klipper naglarna för att bli lättare och sådär?
Ja, det klippa håret, det börjar redan i München.
Mm, okay.
Just där och då var det helt vansinnigt. Därför att det där håret upptog mer intresse bland svenska idrottare och svenska ledare. Jag bara pratade om det där jäkla håret hela tiden på före värmet och allting liksom. Och han tappade fokus där till Stefan. Och jag tappade fokus också.
Alltså, ja.
Vi har ju egentligen gått bort från det här gängen med svenska ledare och gått för oss själva.
Du filmar bara hår, den tävlingen. Allas frisyr eller?
Ja, precis. Nej, det var dumt. Nej, men just det här med inför OS, det gällde sig att hålla sig frisk.
Ja.
Givetvis.
Mm.
Och det gjorde han ju. Han fick ingenting sånt. Däremot så, jag vet inte om han läst hans bok, en av 12. De hade varit iväg och handlat. Hans sambo och Anna, förutatt av sambo, exfru. De var iväg och handlat, och när han gick ur bilen så skulle han sparka igen dörren på bilen. För han hade två matkassar i varje hand.
Ja.
Och sparka i fotknölen. Du vet att det kan göra jäkligt ont.
Ja.
Så han svimmade där baklänges och drog bakhuvudet i backen.
Oh,
det var ungefär som släpper en melon i backen, så han hade bara... han klarade sig. Han fick inte hjärnskakning heller.
Och när var detta, sa du?
Ja, det var några veckor. Det var en och en halv vecka före DN-galan i Stockholm.
Oj då. 2004?
Ja.
Jaha.
Men han fick inte ens huvudvärk. Knappt. Så han klarade sig väldigt bra.
Ja, vilken jävla...
Det mesta tog väl emot axlarna antagligen.
Ja, precis.
Han var ju van att landa bak länge.
Ja, precis. Han kunde göra det till och med avsvimmad.
Ja.
Landa bra.
Bra landning.
Nej, det var väl inte... Han svimmade väl inte. Det var väl smärtan som gjorde att han liksom föll bak länge.
Om du tar oss in då i själva hopptävlingen.
Och kval och sådana här saker. Är det nervöst? Eller var ni så pass säkra på...
Kvalet är ju på den nivån. Är kvalet nästan... mer nervös än finalen. Alltså. Alltså missar du kvar så är det ju fiasko.
Ja, just det.
Det är ju på den nivån det är det, va.
Och ni räddar väl lite för rubrikerna och sånt?
Ja, ja, men det gör det ju, va.
Ja.
Men nej, men kvalet gick utan problem. Det var ju inga problem alls.
Ja. Vad var det för kvalgräns, kommer du ihåg det?
Det kunde ha varit 2,29 kanske.
Ska vi se här. Han klarade 2,20, 2,25, 2,29 i första försöket. Och det är kvalet då.
Ja.
Ja. Men i intervjun efteråt, du vräker ju det. Han har hoppat så jävla dåligt. Allt, som jag har något citat här. Han har hoppat så jävla dåligt.
Nej, men det var ju finalen.
Ja, det var ju finalen, ja.
Och stora så in i helvete hela vägen upp. Han hoppade så jävla dåligt.
Var det så illa?
Ja, men det var det. Alltså, på något sätt tappade han fokus. Han var så jäkla bra form så han tappade fokus lite grann. 32 var ju också en rivning.
Ja.
34 var ju två rivningar.
Ja.
Och det var han inte riktigt koncentrerad. För första rivningen han fick, då var det ju starter på 200 meter skulle köra samtidigt.
Ja, okay.
Så de höll på att köra sina starter. Och klockan då var det ju en tidklocka han startade för varje hopp som en minut.
En minut, ja.
Och den startade ju funktionärerna. Medan de höll på och sprang runt i banan.
Ja, okay.
Och då borde Stefan med sin rutin ha gått frakten sagt att stoppa klockan, starta om den. Men det gjorde han inte, då stressade han iväg det hoppet.
Okej, fan, och det är viktiga hopp där man vill
inte
hamna.
Ja, precis, och då rev han, ja. Och andra var ju en total boom egentligen.
Här, Holm. Håll i nu, här kommer Holm. Framåt ribban, från höger. Kom igen nu, Sverige och Holm. Upp där, och han river! Han river andra också på 2,34 och har försatt sig själv i en mycket trist situation.
Men du, säger du någonting till honom?
Ja, så till honom efter andra försök på 34 så vinkar jag till honom.
För då ligger han ju, förlåt jag avbryter, men då har han tappat så mycket så då är han nere 4 igen.
Ja, precis.
Mm.
Ja, då sa jag till honom att ta det lugnt, Stefan, och träffa bara kurvtejpen. Han har alltid två tejper, en starttejp och en kurvtejp.
Ja.
Starttejpen kollar jag aldrig på, men kurvtejpen kollar jag alltid på.
Ja.
Och det var liksom att en fot framför eller en fot bakom, då funkar det.
Okej, man har sån buffert där.
Ja, precis. Ja. Då funkar det, va. För han träffar aldrig första tejpen någon gång. Men han var mästare på att komma rätt där framme.
Ja,
ja, sa han då. Så gick han bort och så.
Det är ju jävla basic, eller vad ska man säga. Det är ju väldigt grundläggande där att du säger att träffa bara. Det är det som du tänker att det är som den så enkla tips
Jag kan ge hela tiden så att jag tar det lugnt nu, hetsar inte upp dig.
Ja,
då blir ju han också hetsig. Ja. Då han märker ju det.
Och absolut inte gå in på någon sån här teknik.
Nej,
utan
nej.
Bara...
Alltså, jag sa till alla som har tränat, så sa jag alltid till deras föräldrar för tävling att visa inte att ni är nervösa, för det är ni.
Ja.
Håll er lugna, för ni påverkar era barn något så otroligt, så jag vet inte. De tittar på er och vet exakt hur ni reagerar.
Ja.
Och är ni nervösa så gå inte dit.
För det sista hoppet på 2,34, då är det antingen... Så slutar han fyra igen,
ja.
I sitt andra raka OS.
Hur mår du inför det sista hoppet då?
Nej, men jag är ganska lugn. Jag tyckte att han hoppade så bra. Så
fan, kan du vara lugn?
Fram till 32 hoppade han så bra. Så jag visste ju att träffade han bara rätt så uttalade han det här. Då.
Ja, för lugn. Jag minns faktiskt precis exakt vad jag var och såg det. Och jag minns det som en av dem. Alltså, det kan vara nervöst att man tittar på fotboll och så också. Men jag tror ju på att det är ju liksom... Det är så fruktansvärt nervigt. Sista hoppet där, och veta om att den där fjärde platsen ligger.
Ja, klar. Du ser ju helt plötsligt med i tävlingen,
ja,
och har nya chanser.
Ja,
och
sådär. Precis. Var det tre nya chanser?
Ja.
Alltså, man kan ju spåra sista hoppet.
Var det aktuellt då?
Nej, det var inte aktuellt. Och det bestämde han själv också.
Ja.
Stefan Holm, som själv säger att han har tänkt på OS varje dag
sen missen i Sydney för 4 år sedan. Kanske är det allt det där tänkandet som har gjort att det inte går riktigt lika bra för dem nu som vi har hoppats. Men det är inte slut än. Och Stefan Holm har nu sista chansen att nå en OS-medalj i dessa olympiska spel. Från Kils AIK friidrottsklubb, uppväxt i Forshaga, bor i Karlstad. Det här är en kille som är så himla värd det här. Och nu håller vi tummarna för Stefan Holm. Sista chansen på 2.34 i OS-finalen. Här kommer de 7 stegen framåt, ribban upp där. Och han klarar! Han klarar! Stefan Holm klarar 2.34 i sista hoppet. Vad skönt blir då?
Ja, så fruktansvärt underbart alltså. Det var ett kanonhopp. Jag förstår inte varför han måste göra det i sista. Det är det som han har gjort i första. Det är så god marginal.
Ja!
Och när han har landat och tittar, byter ni ögonkontakt med varandra då? Eller?
Ja, då har du tummen
upp. Tummen upp.
Ja, det behövs inte mer i det läget.
Jag hade också gjort tummen upp. För fan, vilken skön tummen upp. Så
sen vände jag allting på 36 när Hemingway hoppade först. Ja. Han var ju helt ren, Hemingway. Mm. Han har ju varit OS-mästare i en timme nästan. Ja. När han var helt ren.
Mm. Tror du han blev knäckt av att han hade räknat ut Stefan där? Eller?
Ja, det hade han gjort. Vet du. Ja. Både han och Baba och förmodligen Nieto också. Ja. Nieto hade ju medalj här plötsligt. Ja. Han har ju aldrig fått en medalj hela sitt liv förut.
Ja. Sätter du det här, Stefan, då kan det vara ett OS-guld. Det var så nära i Sydney för 4 år sedan. Stryker sig över huvudet. 2, 3, 4, 5 gånger över ansiktet.
Jag tror han tar chansen, Tommy.
Tror du det?
Jag tror han tar chansen.
2.36. Stefan Holm, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot ribban. Upp där och han... Ja! Han klarar! Han klarar! 2.36! Stefan Holm! Jag tror att det är ett OS-guld. Det är långt kvar, men det kan räcka till ett OS-guld. För Stefan Holm! Vad underbart blir det?
Ja, så då vänder det där och då återstår ju bara en enda lång jävla väntan på att Amanda ska riva ut sig.
Ja,
det... Vad gör du då? Går du runt? Nej. Du fortsätter filma?
Nej, jag slutar filma 32. Jag hade någon idiotisk tanke på att han någon gång tidigare i ungdomsåren, alltså jag slutade filma och hoppade dåligt.
Ja.
Och då vände det plötsligt och hoppade bra.
Okay.
Den fanns ju också kvar.
Lite skrockfullt.
Sluta filma.
Okay, okay.
Så OS-guldhoppet finns inte i ditt privata arkiv? Det finns bara
det finns på video.
Ja. Men då är det från tv-sändningen.
Ja,
då.
Precis.
Ja, men just det där med när man ska vänta ut konkurrent och så river, då man får ju inte fira det.
Nej.
Men innerst inne så vill man ju att alla ska riva.
Men det är klart.
Så varje rivning är ju bara yes.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Så är det ju.
Det är ju väldigt speciellt.
Står du med de andra nära de andra tränarna och så också eller?
Nej, där fanns coachplatser. Ja. Jag hade en sån biljett för coach.
Ja.
Men den var snett bakom diskusburen. Det pågick en diskustävling också.
Ja.
Men det hade pågått en diskustävling. Den buren var ju kvar och där såg man fanns ingenting.
Nej.
Sitta genom ett nät liksom, och det är en massa grejer på. Va? Man ser dåligt där, så jag flyttade mig.
Okay.
Jag, Ulf Karlsson och Christian Augustsson flyttade oss bort. Så jag fick se Stefan från det hållet, va? Från vänster om man säger. Va?
Ja,
Stefan sprang från höger in.
Mm, mm, mm.
Och vi satt där på 3 platser. Så kommer det fram en dam och säger: ursäkta mig, det här är min plats. Där Ulf Karlsson satt. Jaha, sa Ulf, då får jag gå då. Gick upp och satte sig i svenskklacken där bakom.
Okay.
Strax innan 29 tror jag det var, så kom det ytterligare en och sa till Christian Augustsson: ursäkta, det här är min plats. För Christian också gå.
Så du var kvar själv där?
Alltså, han sa inte jag. Jag sitter jag ensam nu och tänkte att kommer ytterligare någon.
Ja.
Jag vet inte Stefan vad jag är, va?
Ja, just det.
Så att, nej, jag blev kvar.
Ja.
Det gick ju inte att flytta på, så det var ju folk överallt.
Ja.
Och de som satt sig bredvid, förstod de vem du var? Eller?
Ja, de fattade ju det. Va? Så de ledde ju hävla på slut där.
Stefan Holm, Sverige. Och Forshaga, Kil, står och väntar på Baba. Sista hoppet, OS-guld eller inte för Stefan Holm. Baba fram, upp där och han river! Och Stefan Holm är olympisk mästare. Och rakt fram till pappa Jonny. Och tårarna från de båda. Oj vad de har kämpat i Värmland på sitt speciella vis för att ordna det här guldet. Och han har tänkt på det varje dag sen Sydney OS. Och det blir ett guld för Stefan Holm.
Jag kan inte prata nu, det är helt omöjligt. Det här är mer än man klarar av. Det finns inga ord. Fortsätt att snacka, Tommy, jag klarar inte detta.
Och då springer ju Stefan så fort mot dig så att tröjan står ju ut från ryggen på honom som en flagga där.
Ja.
Och springer rakt fram och kramar dig där.
Mm. Hur är det? Vad känner du där och då? Beskriv
då är det bara en euforisk glädje naturligtvis. Det var det ju. Det var ju någonting vi hade kämpa för bägge två, den här liksom. Det kan ju inte bli större fram. Det, alltså en OS-guld i höjd, det är ju bara en svensk på taget.
Ja.
Både på här och den sidan.
För det är ju något att när någon vinner ett guld så finns det ju så många olika sätt att fira på. Man kan ju ta en flagga och springa runt banan, eller man kan vända sig mot tv-kamerorna eller mot publiken. Man kan göra så jävla många olika sätt. Men han sätter ju av bara så fort han kan rätt in i pappas famn.
Ja,
då.
Precis. Ja, men det var ju stort naturligtvis.
Ja.
Det var det ju.
Och vad är det för känslor? Man är, det är alla känslor på en som man är stolt och man är rörd och man är
lättad och glad. Peptar ju min telefon hela tiden. Det kommer ju sms nedkör som jag var.
Ja.
Jag vill inte svara på något av dem än.
Jag har fortfarande sms kvar som du inte har hunnit svara på.
Ja.
Ja, och hela den kvällen är en av de största svenska idrottskvällarna.
Alltså hela det dygnet, för Karro var ju ett dygn tidigare med sitt OS-guld.
Ja.
Och så Christian sen då. Så det var stort.
Men hinner du tänka så här också på alla jävla timmar i bilen från jobbet till träningen, tillbaka, mat på kvällarna, somna trött, eller hinner du liksom tänka, eller är det bara, minns du någonting liksom?
Jag minns knappt ingenting, men det där, jag vet, jag sa till Stefan att du tar i 2:40. Men det orkar han inte
blicka fram.
Nej, precis.
Det var ju också besvikelse.
Alltså blev besviken då när han inte ville fortsätta.
Det var ju 2:40 OS skulle det ju varit. Det var ju målet från början naturligtvis.
Ja. Men han var nöjd där, han var klar.
Ja, men det var han ju. Det var ju en lång och jobbig tävling. Det var ju mycket svängar i tävlingen,
ja,
hela tiden.
Och sen är det ut i Aten natten då och röja, eller vad gör
ni?
Nej,
det var inte. vi bodde ju nere i Glyfada, jag och några stycken till coacher. Nere vid havet. Då hade Nils Eger kokat korv och fixat korvbröd där nere. Det var det som var fest. Och en öl, det var det som var fest mot
henne.
Klockan var ju fan ett på natt innan jag kom tillbaka till hotellet.
Ja. Så en öl och en korv?
Ja, öl och en korv. Ja, det blir nog fler än en korv, tror jag.
Ja, hur är det? Ja, men jag tänker den där natten, den svarta tennatten, ni har vunnit OS-guld tillsammans, din grabb har gjort det. När man kryper ner och lägger sig, man kanske inte drog ett täcke över sig, det var varmt som fan, klart i Aten och så, men man ändå lägger sig där på kvällen, på natten, och går det att sova? Somnar man som en gris eller ligger man vaken?
Jag var nog som mentalt slut också, så att jag kommer inte ihåg att jag var problem med att somna. Jag var ju lika slut jag som säger så, va? Inte fysiskt, men däremot mentalt slut.
Ja.
Det är koncentrationen under den här långa tiden.
Och sen upp dagen efter, men du måste ändå vara gött att vakna upp där och bara, just fan, ja, igår, ja, vi vann ju OS-guld.
Så vad hände igår?
Ja, just det. Ja, just det. Så var det ju. Och dagen efter var det ju också svensk presskonferens i byn då med Stefan och Christian och Karro.
Mm.
Och den var ju också med på då.
Och Stefan då, hur var han efter guldet?
Han var nog också väldigt, väldigt nöjd.
Ja.
Jag menar, det var ju en resa på 4 år.
Mm. Vad tror du hade hänt om han hade... Vad hade han gjort om han blivit 4 där också?
Jag vet inte. Det är svårt att säga. Det kan man aldrig spekulera i.
Nej. Hade ni kunnat ta det liksom? Hade han gjort som efter Sydney, blivit ännu mer beslutsam, tränat ännu hårdare? Eller hade han gått, ja,
samtidigt
in...
var han 29 år, så att det är inte så säkert att han orkar med... Eller 28 år sedan han orkar med den satsningen en gång till.
Nej.
Det kan jag personligen tycka, att han var bättre höjdhoppare i Peking. Men det var lite mycket strul på vägen fram.
För han gör ju jävligt bra höjder så här 2007. Och är det Valencia 2008 också?
Han gjorde ju 2008, satt han ju pers utomhus,
ja.
2:37.
Ja.
Så att han hade ju en bra utvecklingskurva hela tiden.
Ja. Sen, alltså, en sak som jag alltid har undrat är ju att du måste ju också då, om man är tränare till den som har vunnit ett OS-guld och vunnit fan 4 inomhus VM, då måste man väl vara ansedd att vara en av världens bästa höjdhoppstränare. Var du aldrig lockad att göra att träna någon annan elit högre?
Nej, men jag var ju också, jag började också få komma lite grann till åren naturligtvis. Jag var ju, vi var nästan 60 år, var så att det är visst. Nej, men jag hade ju lite anbud, så jag för, framförallt föreläsningar. Tyskland, forna Jugoslavien, framförallt då Serbien, som hade en del höjdhoppare.
Ja, just det.
Du kommer ihåg, Topic var ju en berömd höjdhoppare i forna Jugoslavien. Så det hade jag, i Norge har jag varit på en föreläsning och så vidare.
Men då hade man väl kunnat ta, nästan ta en månadslön på Forshaga i arvode för ett sånt?
Jo men absolut, det hade jag kunnat gjort.
Men du gick tillbaka till svetsen?
Ja, jo, det gjorde jag ju. Det var ju liksom mitt jobb egentligen. Likadant som att det här med jobben med Stefan var ju också ett jobb.
Som utomstående hade man kunnat tänka sig, fan, ändå hårt att jobba som svetsare sådär, liksom långa dagar och istället för att åka runt världen och hålla lite föreläsningar och bo bra, gött eller, men det var ingen som lockade.
Nej, det var ingen som lockade faktiskt.
Nej.
Det var inte det.
Nej.
Och framförallt inte så prata inför folk.
Ja, du gillar inte det.
Jag var ganska saggigt, ja.
Hur var det att komma tillbaka till Svets och Smide då? Vad hände när du klev in där?
Jo, men det är klart att det var ju, för då var det stort också. Fick ju ganska mycket reklam den här perioden. Det var ju mycket tv-folk som var där och så vidare. Ja. Så att visst, det var ju bra.
Ja. Och arbetskamraterna då?
Ja, visst. Men du vet att i första blev man aldrig stor. Här gällde ju Jante, vet du.
Ja, men det var ändå ett kul grattis. Var inte med
ja,
med
ja,
det,
men, ja, men så, det var det ju. Ja, absolut, ja. Visst. Det var det.
Men inte för mycket gullgull utan?
Nej. Jag vill jag inte själv heller, så att det...
Precis lagom, ja. Mycket beröm.
Lagom, så mest, ja.
Lagom mycket uppmärksamhet.
Helt perfekt mängd beröm.
Ja, för fan, vad härligt att höra. Hur involverad är du i Melvins karriär?
Nej, inte speciellt mycket. Jag var med honom när det var i Japan nu då, så var jag med de där veckorna och tränade.
Men det är svårt att lägga dig, inte lägga dig, säger du.
Nej, men just i det så tycker jag att jag har gjort mitt.
Ja.
Vill de ha råd så får de fråga, tycker jag.
Ja.
Men han frågat Melvin när han var yngre, så farfar, hur tycker du jag ska göra här, eller vad tycker du, farfar?
Nej, de har väl aldrig, alltså de Stefan ville inte att han skulle bli höjdhoppare.
Okej. Okay.
Alltså, det är inte så lätt, vet du.
Nu ska man ju inte springa för långt fram och så, men han är ju en otrolig talang. Det skulle ju kunna bli så att du kanske får sitta på en OS-arena igen och följa ytterligare en OS-final.
Ja, det vore kul när det blev 2024. Nu är det 20 år efter Stefans OS-guld.
Nu är det Paris då som gäller. Ja. Har du bokat biljett eller?
Han har ju som målsättning hoppar OS i 24.
Alltså, det är så. Ja.
Men alltså, målsättningen när man är ung, det vet du det är. Ja. Det är ju drömmar.
Ja. Hur gammal är han, 24, 19 då? Eller?
Nej. Ja, han är 20.
20.
Men då ligger väl OS-cyklerna ganska bra för honom? För då är han ju 23, ja. Eller förlåt, 24 sen, och sen 28.
Ja,
precis. 28 är ju perfekt.
Ja. Han har ju samma cykel som Stefan, han drar jämna år.
Just det, det är bra.
Men de tränar upp i Kil en del, eller?
Ja, de är där till på sommaren. Ofta tränar de i Karlstad. Ja. De i Karlstad.
Men, händer det att du åker förbi någon kväll så när du inte har något att göra?
Nej, det gör det inte.
Nej, du håller dig därifrån?
Jag håller mig därifrån, ja. Nej, men Stefan har ju flera tränare också, så att...
Ja.
Men fan, var det ändå inte... Det måste ju varit något... Jag menar, det är inte alla som ena dagen är på en Diamond League-tävling eller ena dagen på ett inomhus-VM eller ena dagen på ett OS för den delen. Och sen nästa dag står man på och svetsar sådär. Hur var det att hålla... Var det inte lite märkligt då... Det ena är en så oerhört
pressuppgård. Det andra hade jag gjort sedan jag var 15 år och det här hade jag gjort några år bara, så det var ju för mig helt naturligt.
Ja.
Trivdes du med kontrasten också kanske? Att ena dagen var i Zürich,
ja, men precis.
Och ett jävla halabalo där och sen komma hem till gubbarna som tyckte att man var bara en i mängden.
Det är ju nästan pinsamt. Det var i Karlstad, men efter så var det ju ett stort mottagande på torget i Karlstad. Det var ju fan 10 000 personer där.
Ja.
Tittade på mig och Stefan och Ulf Karlsson och... Det var inte så mycket att se. Egentligen, men torget var fullt. Det var flera än en färgfavinnare.
Ja, just det. Det här är ingenting ni inte har sett förut. Jag är ju här.
Jag är alltid här.
Ja. Men vad är du? Är du svetsare eller höjdhoppstränare?
Nej, idag är jag pensionär.
Ja, idag är du pensionär. Men vad kände du det som? Framförallt svetsare eller höjdhoppstränare?
Nej, men det var ju som jag sa. Det var ju samma sak där.
Ja.
Beroende på var jag var.
Ja.
På arenan var jag ju tränare. Ja. Eller på läktaren var jag ju tränare. På jobbet var jag ju svetsare.
Jag läste en intervju, eller jag lyssnade på det, kom inte ihåg. Men då sa du någon gång att du önskade att du skulle kunna njuta av det när du var mitt uppe i det. Stefans karriär och tränarkarriär. Så kände du att du gjorde det?
Jo, men det försökte jag nog göra. Men det är klart att det var ju väldigt mycket... Ofta är ju tävlingarna, man kommer sent kvällen före tävlingen.
Ja.
Flyger... Till Frankfurt många gånger så åker man bilen några timmar inom Tyskland. Det var ju ofta det där tävlingarna då.
Ja.
Sen är tävlingen och sen ska man lägga sig och sova. Och så ska man upp tidigt på morgonen och flyga hem.
Ja. Svårt att njuta.
Sen ska man jobba dagen efter det då.
Ja.
Inte så mycket att njuta utav.
Nej, det blev inte det, va. Mm. Hade jag, svårt, alltså, jag hade väldigt svårt att komma ut och se någonting på, för mig var det ett jobb även när jag var där med Stefan. Mm. Jag ville inte springa runt på stan eller vara på sevärdheter. Mm. För jag tänkte, vad hände Stefan någonting om inte jag var i närheten?
Ja, visst
det. Det var väldigt många som var sådana att de ville gärna ut och turista med mig. Mm. I Peking så var vi upp till Kinesiska muren.
En snabbis.
En snabbis, ja. I princip tvärmen tillbaka.
Sparkade lite grus där.
Aten var vi upp på, naturligtvis på Akropolisklippan. Men det var lite mer tid på då. Det var ju lite mer döddagar så här.
Ja, just det.
Men ofta att de är tävlingar så här. Kommer dagen före och åker hem tidig morgondagen efter tävlingen. Mm. Så jag har sett väldigt mycket flygplatser, höjdhållsmadrasser och hotellrum. Mm. Jag har inte sett mycket av världen.
Mm.
Jag sa det en gång att jag ska ta... När allting är slut ska jag åka till Amsterdam och hyra en bil och åka runt i Europa på alla platser jag har varit och se vad det såg ut egentligen. Men det blev heller ingenting. Det är skönast gammal, vet du.
Ja, du Johnny. Det var helt fantastiskt att få höra dig prata om din och Stefans karriär.
Mm. Ja, skitkul. Ja. Äntligen fick vi komma hit. Vi har inte tjatat på det, men vi har pratat sinsemellan ganska länge om att göra det. Vi har inte vågat ringa, men nu tog vi mod till oss.
Ja.
Det gick ju bra.
Mm. Mm. Ja. Tack för din tid. Trevligt att ha oss, Johnny Holm.
Otroligt trevligt.
Ja. Han är en enkel människa.
Ja, precis som du och jag.
Så lätt att komma överens då när man är enkla människor. Vi borde bara träffa enkla människor. Vi gör ju det.
Det är det vi gör. Eller?
Ja.
Det är det vi eftersträvar.
En sak som jag kan tycka med Johnny Holm. Det är så här. Att Johnny Holm är liksom svetsare. Så här. Han jobbar på... Som svetsare sedan han var 15 år. Så gick han i pension för 10 år sedan ungefär. Så det är han är svetsare. Varit det länge. Jag har varit många år som svetsare. Så. Men sen också en av världens bästa höjdhoppstränare. Du vet, att kunna lägga till det så. Ja, just det. Och en av världens bästa höjdhoppstränare.
Lika mycket som jag skräms och räds och tycker nästan det är lite otäckt så fascineras jag av de här kontrasterna. Du vet, stå på den där GP-galan i Zürich en fredagkväll, vinna, ta emot en sån här stor check, du vet, sån här som man får bära med sig in på flygplanet och sånt som man alltid envisas med i bara idrottssammanhang, sån här stor check.
Får Johnny Holm också det, tror du?
Ja, men han får bära Stefan. Och sen några dagar senare så är man tillbaka på Forshaga Svets och Smides på sin arbetsplats. Stämpelklocka, matlåda, svart kaffe så starkt så att plomberna springer ut från munnen. Och att omfamna det tycker jag är enormt. Alltså. Det är bara en viss sorts människor som klarar av det, tror jag.
Ja.
Och de människorna som klarar av det, det finns få som jag respekterar mer.
Hade du några så här värden som du fick av dina föräldrar, några så där som du försökte föra över på Stefan och så där, så någon idé om hur man ska leva sitt liv eller så?
Alltså, idealet är ju att så jag är ju arbetarklass, så att visst det idealet finns ju kvar.
Ja.
Rättvisan. Ja. Rättvisan och allt det är det.
Ja.
Ärlighet.
Ja.
Det då är det.
Det är idealet du försöker leva efter.
Ja, precis.
Gör rätt för sig.
Ja, gör rätt för sig, och det har man varit inbrakta från början.
Mm.
Jag brukar säga att i hela världen så är jag Stefan Holms pappa.
Mm.
Men i Östra Leje så är Stefan Holm min son.
Ja, just det. Det var skönt.
För där har ju fortfarande legendar mest match i A-laget och så vidare.
Ja, just det. När ni kommer dit så är det... Ja, men just det, det är hans son Stefan. Ja, just det. Han har bara varit med ibland, känner man igen.
Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.